Ja, hallå. Då är vi tillbaka igen med nästa poddavsnitt. Och det, om ni kommer ihåg, så senaste avsnittet hade ett samtal med Sistek och Tobias Eng. Där vi pratade lite grann om vilka Sistek är och vad de gör och varför och så. I dagens avsnitt tänkte vi faktiskt komma in på lite stories, lite berättelser från verkligheten. Och hur, vad man ser dem där ute och vad händer och så, som jag tror kommer att bli ett väldigt intressant samtal att lyssna på. Så återigen, varmt välkommen hit, Tobias Eng.
Tack för det. Tack.
Vad bra. Men det har varit väldigt uppskattat föregående avsnitt. Och det ser vi fram emot att vi får mycket lyssnare på det här också. Det tror jag. Att kanske till och med att vi kan slå lite.
Sen vi kan leva upp till det.
Ja, men jag tror det. För det här är ett otroligt intressant avsnitt, säger jag redan innan vi ens har spelat in det. För vi har lite försnack förstås. Ja, som sagt, vad råkar ni ut för där ute då i verkligheten? Så att man förstår varför, vad är det som kan hända för där ute och vad ser man och varför är det viktigt att ta kontakt med er?
Ja, alltså för oss är det jätteviktigt att liksom, vi hjälper företag som vill göra rätt. Det är vår essens. Jagar egentligen inte fuskare, även om vi också träffar på dem givetvis. Och när vi träffar på fuskare, då är det ju arbetslivskriminella företag som använder egentligen utsatta människor. Svart arbetskraft och utsatta människor som brottsverktyg. Just. Så att tillskanska sig pengar från den vita arbetsmarknaden. Men sen träffar vi också individer som använder sig av falska handlingar för att etablera sig på den vita arbetsmarknaden.
Just det.
Ibland så är det kriminella företag eller kriminella organisationer som står bakom. Mm. Jag vet inte om du har talat om bait and switch intervjuer. FBI gick ut och varnade för USA för 2 år sedan. Där är det väl etablerat här. Men i Sverige har vi inte riktigt börjat prata om det fenomenet än. Men det innebär att en person kommer på anställningsintervjun.
Mm.
Säkerställer anställningen. Men det är en annan person som dyker upp på arbetet. Alltså bait, man skickar ett bete och sen byter man, alltså switch. Och sen en annan som dyker upp på arbetet. Och i USA, det man gick ut och varna för, det är att då finns det då människor som man kan anlita för att genomföra intervjun. Det vi ser i Sverige är snarare att kriminella använder det här som en taktik för att etablera människor på vita arbetsplatser för att få ut pengar därifrån. Och när är det här möjligt då? Jo, vi är tillbaka till de här digitaliserade rekryteringsprocesserna. Mm. Där man rekryterar centralt och där första gången arbetsledaren träffar individen, det är första gången på arbetet. Mm. Och så har man då identifierat den här personen med ett bank-ID, man signerar anställningsavtalet digitalt. Och sen utrustar man då personen som ska utföra arbetet med en falsk ID-handling. En bild på personen som ska utföra arbetet, men personuppgifter till den som godkände avtalet med bank-ID. Oh. Är du med på det resonemanget?
Ja, absolut. Ja, kom. Ja.
Och här kan ju då samma person gå på intervju för 10 personer.
Ja.
Så har man då 10 personer under falska identiteter etablerade på arbetsplatsen och sen pumpar man då ut vita löner och så får de här betalt med andra pengar, andra medel.
Ja.
Så det är väl hybriden där kriminella använder falska identiteter för att få ut pengar och vita arbetsplatser. Det är det andra som utför arbetet egentligen.
Just det.
Sen, alltså alla de här exemplen kan ju verka dramatiska. Men grunden i förfalskningar, det är vad vi kallar lookalike. Alltså när man har, det är inte en förfalskat dokument. Men det är ett dokument som innehåller en bild på någon som är väldigt lik dig.
Jaha.
I förlustansmäls ju 60 000 svenska pass varje år i Sverige.
Mm.
Det är ganska stora volymer. Merparten förlustanmäls när polisen ringer till personen och säger, vi har hittat ditt pass.
Mm.
Oj, jag trodde det låg i min byrålåda.
Mm.
Det man gör då, det är att man har en rad pass och så kommer någon som behöver en ny identitet och då kollar man vilken är du mest lik och så får den det här passet. Eller att man lånar någons.
Mm.
Och det var ganska nyligen vi gjorde ett platsbesök hos en på ett lager där vi kontrollerade identiteten på alla.
Mm.
Då var det en individ. När han hade anställts så hade man gjort en bakgrundskontroll på honom.
Mm.
Som visade sig vara helt grön. Det fanns inte i belastningsregistret sedan tidigare. Man hade använt ett så här digitalt formulär man skickade ut till referenser som hade intygat då via det här digitala formuläret att personen kommer alltid i tid och sköter sig och jättetrevlig. Men när vi gör en identitetsvalidering av personen så visar det sig att det är en annan person. Han har använt sin brorsas pass. Och man har inte jämfört bilden tillräckligt noga för att kunna avslöja det i det läget man anställde honom. Så man har jobbat ett par månader. Och då vi tittar närmare på individen som har då tagit anställningen i falsk identitet. Så var ju, han fanns i belastningsregistret. Så det hette duga utan att gå in på detaljer. Och vad vi kunde se hade han aldrig haft en vit inkomst tidigare.
Jo, det är, jag vet inte, man känner igen sig det där just att man ser ju inte ut som sig själv riktigt på pass och körkort alla gånger tycker jag. Man ser ju väldigt konstigt ut, så att man gör ju säkert den, eller jag tänker att jag gör den bedömningen. Titta på, kanske inte var din bästa dag, men...
Det är en ganska obekväm övning. Vi pratade ju förra poddavsnittet om 20-sekundersregeln.
Ja.
Att hålla upp ett ID-kort och stirra någon i ögonen i 20 sekunder och jämföra bilden och ställa obekväma frågor. Mm. Det kanske inte är det man gör när man har gått igenom x antal intervjuer och känner att nu vill vi bara signa den här personen.
Mm.
Men det är otroligt viktigt.
Ja.
De där 20 sekunderna kontra de kanske 6-7 åren du ska ha den här personen som kollega kan vara avgörande.
Ja, men lite som vi pratade om i förra avsnittet också, just som erfarenhet själv, att man kanske inte ens tittar på ideal, men om man nu är så duktig som man gör det, och då tittar man ju aldrig på vad det är för ögonfärg eller längd. Kanske. Man tittar ju inte på de där...
Man ställer ingen kontrollfråga heller. Nej. Hur lång är du?
Nej.
Det här är ju ett datablad du har framför dig, ID-handlingen. Med massa information som ska överensstämma med verkligheten. Be personen signera papper och så jämför det med signaturen som är på ID-handlingen.
Det finns ju massa möjligheter, men som sagt, jag har ingen aning om procentsats, men det låter som de allra flesta inte gör det här som man borde göra.
Ja, men ni kan testa själva nästa gång ni hämtar ut ett rekommenderat brev. Där finns det en jättebra process egentligen, där du ska signera både ett papper och en digital skärm. Och så måste du visa upp en godkänd ID-handling. Men det som händer i praktiken är att om du vänder på till exempel körkortet så kommer de bara blippa QR-koden. De kommer inte jämföra att det är du på bilden. De kommer definitivt inte jämföra dina signaturer med du har på ID-handlingen och så vidare. Det är samma sak när ni går och röstar. Ingenstans i samhället sker det då riktigt ID-kontroller.
Nej, det är ju helt galet. För det är lite grann som du berättar, just många som har kommit hit har klarat sig igenom en massa olika kontroller. För att kontrollerna görs inte ordentligt. Varken någonstans egentligen. Så att, jag är förbluffad.
Vi har fått ta på oss den rollen.
Ja, verkligen.
Vilket kan verka märkligt, men så har det blivit.
Ja, nej men, ja. Då tänker jag så här, varför är det inte polisen eller någon annan myndighet som gör det egentligen då? Men som sagt.
Man har ju börjat göra kontroller. Fast i ett senare skede. Och man har ju upprättat 7 A-krimcenter nu, arbetslivskriminalitetscenter, vars huvuduppgift är att göra arbetsplatskontroller. Och där har man ju börjat hitta ganska mycket saker. Men jag uppfattar som lite problematiskt i det. Det är att där hittar man ju avvikelser hos arbetsgivare som egentligen vill göra rätt. Och där har vi jättemycket exempel. Vi har granskat merparten av domar som företag har fått betala företagsböter för brott mot utlänningslagen. Och tittar till och med individer, rekryterande chefer, har blivit personligt åtalade. Där man, när man anställer personen, faktiskt har gjort ett ganska bra jobb. Kollat arbetstillståndet, man har kollat liksom, passet, man har inskannat. Men processen har förändrats. Så under anställningsgång så har arbetstillståndet gått ut eller dragits in. I samma sekund det sker så bryter arbetsgivaren mot lagen. Det här är ett oaktsamhetsbrott som gör att om du inte haft koll på din interna process så fälls du ändå till företagsböter eller blir personligen åtalad. Och det här är jätteproblematiskt, för det finns en diff nu i att samhällsutvecklingen har sett ut som den har gjort i 10 år. Där arbetsgivarna egentligen inte haft, dels har de inte kunskapen om den här samhällsutvecklingen eller insikten om den, och de har definitivt inte verktygen för att hantera den nya verkligheten på arbetsmarknaden. Å andra sidan så har myndigheterna börjat ta den här frågan på allvar nu och börjar arbetsplatskontroller och hittar då avvikelser hos arbetsgivare som inte hade en aning. Och det är problematiskt. Och det är väl egentligen det som är vår roll här, att vi försöker hjälpa de företag som vill göra rätt i de här frågorna och sätta upp processer där de inte bara kontrollerar identitet och rätt arbete inför anställning utan också över tid.
Just det.
Alltså med kontinuerlig uppföljning på de individer som det krävs på att man ska följa lagar och regler.
Ja, Ja, jag kan tycka att det är skrämmande. Vi har ju uttryckt det några gånger i våra sammanhang från städbranschen. Just att vet du vem du har anställd och vet du vem det är som är hos dig och städar? Nej, är väl det krassa svaret. Det vet man ju inte. De allra flesta är i varje fall, skulle jag säga.
Ja, men så är det.
Ja, för att man gör inte
du vet vad personen säger att den heter.
Ja, precis. Men det vet du inte. Jag tycker det, jag vet inte, man blir rädd, det är lite skrämmande också att få höra att det fungerar så här. Vi representerar ju städbranschen och så, men det här är ju förstås bygg, vet vi ju, men egentligen kan vi hitta det i alla branscher.
Absolut, jag tycker någonstans att bygg har fått ett oförtjänt dåligt rykte.
Uh-huh.
Att man pratar så mycket om det här, det är ju för att man genomför kontroller. Yes. Man har ju infört ett system som heter ID06 där man kontrollerar inte bara företaget utan ner på individnivå alla som ska vistas på en byggarbetsplats. Så därför upptäcker man ju mycket, inte bara falska identiteter, utan man identifierar de arbetslivskrämmande företagen. Så det är på grund av det fina arbete som man har gjort som man trots allt har fått dåligt rykte.
Mm.
Men som du säger, alltså alla branscher där det inte genomförs någon kontroll överhuvudtaget, mm, så har ju den här problematiken fått gro,
mm,
på ett helt annat sätt. Idag är det svårt att vara arbetslivskriminell i byggbranschen, för mm, du blir jagad av alla, även om det är fortfarande väldigt etablerat.
Mm.
Men i branscher som städbranschen, logistik, händer tjänster, inom sjukvården för den delen,
mm,
där det inte genomförs någon kontroll överhuvudtaget, mm, så är det här ett groende problem.
Aha.
Och att jag nämner vårdsektorn, jag nämnde det var förra poddavsnittet om England där man har right-to-work-regler. Mm. Alltså processbeskrivningar för hur man måste genomföra en identitetsvalidering för anställning för alla arbetsgivare.
Mm.
Där har man ganska fin statistik. Och när man tittar på den från 2022 så blir man lite förvånad. För alltså den av de branscher där man upptäcker flest förfalskningar,
mm,
så ligger byggbranschen på tredje plats.
Oj.
På andra plats ligger uthyrning av bostäder, för man har right to rent-regler också. På första plats ligger vårdsektorn.
Mm.
Där är rekryteringsbehovet så stort.
Mm.
Så man, analysen är att man tror då att det är lättare att etablera sig med falska handlingar för att man kan slinka genom nätet.
Mm.
Men 17% av alla förfalskningar som avslöjas i Storbritannien, det är inom vårdsektorn.
Ja, ja. Och lätt att tänka kanske att det här är kopplat till att man någon personer som kommer från ett annat land, men det här måste ju vara nästan lika vanligt från, om man för en, ja, i det här fallet i Sverige då, att man är svensk, att man även här i det här fallet behöver skaffa sig en falsk ID-handling av någon anledning som du...
Ja, absolut. Alltså, det här, vi pratar ju om människor som av en eller annan anledning inte kan leva under sin riktiga identitet. Eller inte vill leva under sin riktiga identitet.
Nej.
Och idag är det väldigt enkelt. Alltså, ni som lyssnar på det här, ni kan googla köp falskt svenskt körkort eller köp falskt svenskt pass.
Mm.
Så kommer ni få upp hundratusentals sökträffar. Och det är sofistikerade hemsidor. Det är om olika paketeringar med expressleverans, om du vill ha ett äkta pass. Eller om du vill ha en hel förfalskning så är det olika prisnivåer, olika paketeringar. Nu ska jag inte uppmana någon att testa och beställa, men de har otroligt snabba svarstider. Man märker att det är en lukrativ bransch.
Och då är vi inte på Darknet längre utan nu?
Absolut inte.
Nej.
Absolut inte. Nej. Men det är helt öppna hemsidor.
Ja, det är ju helt... Och frågan på läppen då är varför får de hålla på helt enkelt? Varför
det är en superbra fråga.
Ja.
Vi får hantera effekterna av det på arbetsmarknaden.
Precis. Ja, det är helt galet. Ja, men jag hoppas att det här har fått er som lyssnar att förstå att det här kan hända på er arbetsplats också. Och kanske till och med händer i detta nu. Så att det här är något som vi behöver hjälpas åt med att ta tag i. Inte bara i städbranschen utan generellt.
I samhället.
I samband med rekrytering och så vidare. Tack så mycket Tobias. Vi kommer få tillfälle här och behöva spela in ett avsnitt till förstås och berätta lite grann mer om hur man går tillväga och så. Då. Så att det kommer i nästa avsnitt helt enkelt kommer vi prata lite mer om vad ni kan göra då, som arbetsgivare. Tack så mycket.
Kul, tack.